programserie med Anton Bjuvald, Anders Lundgren och Fredrik Kaplan.
Hej och välkomna till Hög av Seriers första avsnitt för 2016. Oj. Jag heter Anton Bjuvald och med mig har jag som vanligt
Freddy Kaplan,
Anders Lundgren.
Du var tvungen att ta det långsammare än
jag. Ja, bra. Kan du kasta den där lite långsammare? Det är min bästa regiinstruktion någonsin.
Vad är det för något?
Det är vad Guillermo del Toro sa till killen som ska kasta radbandet till Hellboy i slutet av filmen.
Jaha, okej. Okay. Can you throw it slower?
Ja.
Mm. Ja, intressant. Vi ska prata serier. Vi ska ju knyta ihop 2015.
Ja, det är väldigt mycket som ska avhandlas här.
Och blicka för lite framåt mot 2016.
Ja, vi ska tipsa vågar vi göra det överhuvudtaget? Tror vi att det kan bli ett bättre år än 2015?
Ja, det beror på vad man får inställning.
Ja.
Om man är optimist eller...
eller realist.
Ja. Men ni vet ju att oavsett om glaset är till 50% fyllt med vatten eller inte, så är glaset fullt. För resten av glaset är fyllt med luft. Så det är alltid 100% fullt. Ja. Om det inte är ett vakuumförpackat glas.
Givetvis.
Okej, you're stretching it a bit där.
Ja, precis.
Men, det var, men det är fint. Det är en positiv inställning.
Man ska alltid ta den vetenskapliga.
Ja.
Alla sådana här filosofiska diskussioner ska alltid grundas i vetenskap.
Ja, men
helst i matematik som är den sannaste av alla vetenskaper.
Ja, precis. För drömmer man en massa siffror ut på folk så brukar de tystna.
Ja,
och sitter man och funderar. Nej, men, ja.
Och dessutom är siffror helt immuna mot känslor.
Ja, verkligen.
Så att det
går siffror... inte att manipulera statistik.
Nej,
ja, det är svårt att läsa in andra saker också.
Ja. Mm.
Ta ett ord som feminist. Så här, vad är det för dig? Mm. Men vad är siffran 5? Ja, det är 5.
Ja, precis.
Ja. Och kommer feminist.
Oj!
Men apropå feminism så om vi ska dra in på nyheterna direkt.
Det tycker jag vi gör.
Så
har ni haft en trevlig jul bara så där? Jul och nyår.
Nice derailing.
Ja.
det har varit bra. Jag har varit i Roslagens Norrland, Hallstavik i typ 2 veckor.
Ja, och läst serier.
Jag har läst en del serier.
Ja.
Ja, men det var lugnt.
Jag har haft en totalt händelselös jul och nyår. I princip.
Mm. Ja. Anders har haft otroligt fullt upp. Han har
bara läst massa serier hela tiden.
Ja, det har jag gjort. Jag har varit ute och åkt lite...
Pulka?
Nej, till Norrköping. Alltså på familj och lite vänner. Så.
Ja. Jag tänkte att du hade som en sån här dödskalleformad stjärtlapp.
Mm. Ja, det har hänt, men inte i år. Eller ja, inte den här jullovet. Nej, men jag har läst mycket serier. Inte så mycket som jag hade önskat mig förstås, för det är... Ja. How I wish that there were more than 24 hours in a day.
Mm.
Som Elvis Cole. Men en del har ju hunnit ta mig an. Lite, så lösnummers högen är nu bara en shortbox ungefär. En halv.
Jo, men det är ganska bra faktiskt.
En halv shortbox.
Och en halv, det är ju,
som,
det är ju
alltså,
standard.
Som är ny liksom. Och sen övrigt,
så är det gammalt.
Ja.
Åh nej, Anders.
Men sen har vi ju den här hyllmetrarna har jag betat av lite, för jag har läst väldigt tjocka böcker som vi kommer att prata om i kommande avsnitt.
Bra.
Det är ett smart sätt att lösa det hela på, att man betar av de tjockaste böckerna.
Ja.
Ja, men så vi går tillbaka på spåret där. Jag är hemskt ledsen att jag tog dig ifrån dig där, Anders. Du hade en sån fin övergång från feminism till...
Vart är vi på väg?
Ja. Angoulême-festivalen har blivit omtalad av tråkiga anledningar nu senaste gångna veckan. Just för att de offentliggjorde ju sin nomineringslista för den största äran man kan få i Angoulême. Mm. Grand Prix, alltså att man blir festivalgeneral och får vara kurator, liksom välja ut utställningar. Och, ja, men man slår an tonen lite grann för hela festivalen och gör festivalaffisch. I år så är det ju Katsuhiro Otomo som har gjort en jättesnygg affisch och som får en egen utställning och sådär. Mm. Det gör att jag gnisslar tänder lite när jag tänker på att jag inte kommer att åka dit i år.
Åh nej!
Känns segt, men i vilket fall som helst. Jo, den här nomineringslistan är ju på 30 namn och de hade inte en enda kvinnlig skapare på listan i år.
Av 30? Mm. Av 30 namn? Mm.
Och vilket ju känns fullkomligt absurt.
Med tanke på att nästan alla andra så här best of-listor och nomineringar hit och dit i år har bara innehållit kvinnliga serieskapare. Alltså, ja. Kollar man på Eisner och sånt så var det dominerades ju av kvinnor.
Faktiskt.
Överallt.
Mm. Ignatz. Ja. Alla var kvinnor, ja, som vann. Så,
så det var inte ett dåligt år, om vi säger.
Nej.
Så.
Nej. Det här är ju, det är ju mer som ett Lifetime Achievement Award. Men, okay, även, men även där så, så är det ju absurt att inte ha med. Men man tänker på namn som Posey Simmons och... Ja. En helt gäng andra liksom, Marjane Satrapi,
ja.
Och hon har inte gjort så mycket än, men har ju verkligen definierat sig som en fantastisk författare, Mary Talbot.
Mm. Ja. Ja, alltså det, men så, vi kan men väl du... slå fast att det lär ju inte saknas kvinnliga serieskapare som skulle, nej, kunna platsa, alltså, på den här listan.
Nej, nej, precis, men liksom inte ha en enda är ju, ja, eller, känns, ja, bizarrt,
ja, det känns, det lite... känns ju nästan som att det är de, en statement liksom.
Jo, och men då så blev det en mot, det har ju blivit en motreaktion på det. Så den första som jag hörde om var ju Daniel Klaus som inte vill vara med på listan längre för han tycker det är absurt. Och sen så är det ju flera som har följt efter, så att nu en femtedel senast jag kollade,
oj, det är
hade
många,
hoppat av, alltså 6 av 30 namn, bland annat Milo Manara, Charles wow. Burns. Milo Manara känns ju väldigt roligt med tanke på hur han har fått stryk av, ja, just kvinnorättsliga skäl kan man väl säga, just, ja, efter hans omslag med Spider-Woman där som, precis, blev, ja, extremt sågat på förhand och sen aldrig, ja, aldrig kom ut. Det, men, blev aldrig, ja, omslaget. Nej. Och så vidare. Men i alla fall,
han älskar kvinnor väldigt mycket.
Ja. Och uttrycker det på ibland, ja, lite märkliga sätt i sin,
ja,
konst.
Exakt.
Men i vilket fall som helst så han, Charles Burns, Johan Svar och några till som jag inte minns off the top of my head.
Nej.
Så att det är ju, frågan är ju hur de kommer kunna gå vidare med priset nu. För om jag ska man göra en pudel och slänga fram en ny lista, det tror jag inte liksom.
Nej, det tror jag inte. Men, har de officiellt sagt någonting?
Ja, det har de gjort. Det var ju,
alltså, bara, nej,
festival,
det
nya festivalgeneralen blev ju grillad i fransk tv bland annat och så här. Det, oj, var så, det var, måste ha varit svettigt för honom, men det kan han ju gott ta för att, men jag menar, det, ja, det blir ju en diskussion om hela nomineringsprocessen och vilka som har rätt att nominera, bla bla bla. Mm. Och märkliga saker som man har gjort i, ja, förr. Och jag menar, det är ju, det är bra att diskussionen förs. Sen så hoppas man ju att det leder till förändring, men det kan man ju tyvärr inte vara lika säker på. Men jag menar, att det diskuteras är ju, är väl första steget. Det har ju varit ett, ja, upprop framförallt bland franska kvinnliga professionella liksom, som har, ja, gått ut och...
Ja, men och i det här fallet är det dessutom så, det är inte så att vi, det är en diskussion om att, ja, men det var bara 7 av 30, det borde vara hälften, utan det är så här, de har liksom nästan aktivt kvoterat bort kvinnor.
Ja, jo, men det är ju det man, exakt, det är det man känner, ja, att när det är liksom ingen av 30.
Men har du någon insikt i hur nomineringsprocessen går till då? Är det vilka
liksom... Jag har väl läst på lite grann. Den har ju blivit bättre. Tidigare så var det ju enbart de som hade vunnit som fick nominera. Mm. Och då blev det ännu mer en så här herrklubb.
Ja,
liksom,
precis. Det är det jag tänker. Att
per,
om det,
per definition.
Ja, om det bara är andra män.
Nu är det ju folk som är med i festivalledningen som får nominera. Och sen så sätts ju listan ihop utifrån deras nomineringar.
Mm. Okej.
Okay. Så att säga att, ja, men, ja, de som jobbar med festivalen får lägga så här tre namn. Och sen så är det någon som bestämmer att, nej, men då blir de här, om det är festivalgeneralen som har sista ordet eller så, det har jag inte 100% koll på, men ja, men det känns väldigt otidsenligt och tråkigt och som sagt går ju stick i stäv med hur många andra har upplevt serieklimatet sista, senaste året har det ju varit extra mycket fokus då,
ja,
på kvinnliga skapare och sådär, men just och i Sverige känns det ju ännu mer så här knepigt. Och vad det gäller återväxten också intressant, det var ju en förra veckan en representant för Nordic Comics Youth som är en serieskola som har haft så här, två kurser under 2015 som jag var med och hängde upp en utställning med Chloe Feller tror jag inte, ja. Mm-hmm. Chloe i alla fall på Serieteket. Det jobbar till vardags. Och då där var det på den kursen, då var det enbart kvinnliga deltagare. Det var så här öppet ja, open call liksom för om man ville delta i seriekursen, och det var bara tjejer som anmälde sig.
Ja.
Vilket ju ja,
så intressant.
Ja, men ger liksom en liten fingervisning av hur det ser ut nu liksom, hur återväxten ser ut. Och det var ju serieskapare från Finland, från de baltiska länderna.
Exakt,
Finland, Estland, Lettland.
Men vad intressant.
Ja. Ja, nej men så ja, så jag hoppas att det leder till någonting, men vi återkommer väl i frågan när prisutdelningen och sånt har varit. Det blir väl i februari som vi kommer snacka om det också.
Ja.
Och hur ser det ut på vår egen bakgård då?
Ja.
Hur är det med våra nomineringar? Ja, våran års bästa lista. Ja, är det upp till bevis här?
Ja. Vi kan säga så här, vi kommer att jag vet inte om vi delar ut några priser, vet fan om vi kommer göra idag, men vi kommer prata om våra favoriter under året. Men vi vill också påminna om att vi har Guldhögen som kommer att delas ut i början av februari någon gång, vi vet inte exakt datum,
i februari liksom.
Men där alltså ni som är lyssnare kan nominera era favoriter i kategori lösnummer, nya tidning, album, återutgivning och serietolkning. Det vill säga serie i andra medier. Och de fem, det är bara det, går in på vår hemsida, Guldhögen 2015, klicka på den och skicka in era nomineringar, så kommer vi att sen ta alla nomineringar i beaktande och utifrån dem sen dela ut Guldhögen helt enkelt.
Men den ni får i år är ju våra årsbästa.
Ja, precis.
För att vi kan ju inte vänta hur länge som helst med att delge dessa heller.
Ja, nej, men det är inte heller, alltså, vi vill ju dela ut ett pris som var mer av en lyssnarpris också. Så att,
just det.
Ja. Men vi innan vi gör det så kan vi väl bara gå på det rent krassa. The Brass Tacks, det vill säga vilka har sålt bäst i år.
Ja, det här är kul.
Och först och främst, de 10 bäst sålda, det här är i USA då, tror jag. Men de 10 bäst säljande serierna, lösnummerna i år. Vi kan börja med att säga att det är 10 nummer 1. Vilket då, vad heter det, cementerar bilden av att folk köper nummer 1. Och därför så kommer det många. Ja, det är anledningen till att de startar om så ofta och vill ha nummer 1 på så många tidningar som möjligt. Det är ju för att det är nummer 1-or som säljer bäst. Överlägset mest är, med nästan dubbelt så många som tvåan, är Star Wars nummer 1. Marvels första Star Wars-titel. Ett år tillbaka.
Och den hade ju dessutom, hur många alternativomslag hade den?
50 någonting.
Jag menar, då kanske folk har satsat på att köpa flera dessutom, så att det bidrar ännu mer.
Men den sålde alltså nästan 1 miljon exemplar. Vilket är jättehöga siffror för serier.
Idag, precis.
Nummer 2 var Secret Wars, alltså Marvel, som hade drygt 500 000 sålda i maj. Och sen så kommer en serie som jag ärligt talat hade noll koll på innan jag läste den här listan. Den heter Bravest Warriors Tale from the Hollow John nummer 1, som är
Boom Studios
ser ut, och föga förvånande, det här är alltså en animerad webbserie från början. Som då har väldigt stor popularitet bland på YouTube bland unga. Och det är helt enkelt köpkraften därifrån som har gjort att den har sålt nästan lika mycket som Secret Wars nummer 1.
Ja, det är fint. Men det krävs liksom att det är någonting utanför den vanliga seriebubblan när sån här okända inom situationstecken grej sticker ut liksom.
Och på plats på den fjärde då är den sista som inte har med traditionell serie att göra, om man ser på den här listan. Jag räknar in Star Wars som en serie. Alltså den kopplingen har ju funnits länge. Men Orphan Black nummer 1 är den fjärde. Orphan Black, alltså Netflix TV-serien som är, jag har inte sett ett avsnitt från.
Den är fin.
Fredrik tycker det är bra. Han tycker att jag ska börja läsa den här serien av någon anledning. IDW tar plats 4 med den serien, också knappt 500 000. Och sen är det Dark Knight 3, The Master Race nummer 1, DC:s första på listan, och sen är det Marvel resten. Star Wars Vader nummer 1, Invisible Iron Man nummer 1, Darth Vader nummer 1. Nej, Star Wars Vader Down nummer 1 var det. Darth Vader nummer 1, Spider-Gwen nummer 1 och prinsessan Leia nummer 1.
Spider-Gwen alltså.
Så föga förvånande så var det mycket Star Wars på listan. Men Spider-Gwen tydligen är
intressant. Ja,
väldigt populär karaktär.
Ja, hon verkar vara omåttligt populär.
En av för största nya karaktärerna. Mm. Men då ska man säga då att prinsessan Leia sålde alltså, ja, drygt 250 000 ex. Så det är alltså en fjärdedel av vad Star Wars nummer ett sålde. Mm. Så att, det är fortfarande, det är liksom, det är rätt långt hopp från första till tionde plats på den här listan då. Mm. Och total, man ska säga, Star Wars och Marvel dominans. Inte så förvånande med tanke på att Star Wars är i ropet just nu.
Hur många av titlarna var Star Wars?
Fyra.
Det råkar ju liksom ägas av samma bolag liksom. Mm-hmm. Så att de hamnar på Marvel.
Men att Dark Knight 3 The Master Race är den mest sålda.
Jo, men Batman brukar ligga bra till. Och Dark Knight Returns är ju liksom mest kända kanske.
Ja, förmodligen.
Ja.
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 Ja, alltså det som sagt, Bravest Warriors är väl det vi är förvånade av på den här listan. Så att, ja. Vi har tyvärr inga siffror för Sverige, vad som säljer bäst här. Men
om någon sitter på sådana siffror, maila oss.
Yes, precis. Vi är nyfikna.
Ja, jo, precis.
Då ska vi alltså summera året som har gått för 2015.
Jag tänker att det är svårt att komma runt 2015 utan att tänka på hur det inleddes. Och det var ju i princip med massakern på Charlie Hebdo.
Ja, just det.
Som just var en slagskugga över hela året, tycker jag.
Ja.
Vilket ju, jag menar, det är brutalaste som har hänt seriebranschen, måste det ju vara.
Ja, i princip,
jag menar, enskild händelse. Ja. Och jag menar, det är ju en, sen så finns det ju flera andra exempel på, förstås, på mer kontinuerlig förföljelse av serieskapare och sådär, som vi både känner till och inte känner till. Men just det definierar ju 2015 på ett väldigt konstigt sätt.
Ja, det blev en intressant diskussion om satir också.
Ja.
Alltså i efterföljden.
Och för Charlie Hebdo, alltså, de säger ju nu att jag läste en artikel om att de har jätteproblem med att de har alldeles för mycket. De på något sätt blev, det är svårt att vara satiriker och sparka liksom, sparka uppåt och neråt och vad man nu sparkar när man är
sparkar överallt i princip.
När man är jättepopulära liksom.
Ja.
Alltså det har ju en liten
då ska man sparka sig själv.
Ja, men lite grann så. Ja, men de säger det nu att det, liksom, det var någon som uttalade sig om att alla de här pengarna, alla de här prenumerationerna, det är liksom, det håller nästan på att ta dö på. De vet inte riktigt vad fan de ska göra åt det här liksom, så för att de är liksom etablerade på ett annat sätt nu liksom.
Så. De är inte samma underdog-position som
nej. Och att deras satir nästan kräver en underdog-position.
Precis.
Jo, för att annars så blir de en etablerad röst som sparkar ner dem. Precis, liksom. Det var en intressant diskussion. Jag säger inte att det stämmer.
Det är ju en sån här bizarr och oförutsedd effekt av den tragedin var ju att det var att de blev som sagt oerhört kända och att tidningen blev oerhört framgångsrik för att det blev en solidaritetshandling och började prenumerera och sådär.
Ja.
Det är ju extremt märkligt.
Men har ni läst den här någonting? För det enda jag har hört av alla som har läst den är att den är kass alltså. Mm. Att den är inte bra. Och det känns alltså, det blir ju liksom ännu konstigare.
Ja, den serien är ju extremt spretig som tidskrift och den har ju alltid kört på alltså en både så här sofistikerad satir blandad med den lägsta pruttumor man kan tänka sig liksom, och allt däremellan. Det är väl så det ska vara. Den är ju ganska grisig liksom emellanåt. Mm. Men de har ju haft såna inslag som jag gillar, som senaste åren liksom Volinsky, som ju var en av dem som blev skjutna.
Ja, exakt.
Som har kört liksom djurrättstema, djurrättssatir liksom, och sådana saker som finns där. Och sen så är min mest omtalad om av förklarliga skäl de religiösa satiren som de har haft, som jag har också sparkat åt alla håll.
Den liksom är alltid befogad.
Ja, det är den ju, definitivt. De hade sett det numret som kom ut här nu på årsdagen av massakern, så hade de ju Gud på framsidan. Alltså skägggubbe, Jehova liksom. Den skyldige fortfarande på fri fot var rubriken.
Ja.
Så det var ju ganska hardcore. Ja.
Alltså, jag har ju bara sett omslagen så.
Jag var ju på det var ju förstås en stor utställning då i förra året i Angoulême som gav en retrospektiv på hela hela publikationen liksom. Och sen har jag läst ett par samlingar och så här. Då, och som sagt, det är ju man, det är väl som att läsa en hårdare version av Mad liksom, som ju också har så här sofistikerad prutthumor, ja, som man kallar precis. Det på svenska ett tag, liksom. Så att det är ju, jag menar, en del grejer är ju roliga på riktigt, och sen så en del är ju bara jaha, men ja, kom igen, men kom igen. Men alltså, det är ju så det är. Jag menar, när, även när en jättebra ståuppkomiker kan ju ha bara en vanlig dag på jobbet också, som är så oinspirerad liksom. Ja. Det är ju så, det är ju en veckotidning liksom.
Ja, just det, det är mycket som ska ut.
Ja, och då, ja. Då blir det ju ja, pendling mellan olika nivåer.
Jo.
Men jag tror men irrelevant eller kass skulle jag väl inte säga att när jag med den,
det är ju irrelevant, man, så man har, nej men jag bara det, nej men för det är intressant, det är som jag inte har läst den själv, jag har bara hört, det här är bara andrahands grejer, ja. Och då de har varit väldigt negativa, alltså ja. Kvaliteten på ja. Själva tidningen
liksom. Ja, okej.
Okay. Så det var därför jag blev lite nyfiken bara, ja.
Men den fick ju också ett symbolvärde för för många, alltså det vill säga yttrandefrihet och såna saker.
Ja, men precis.
Men den tog sig också som någon slags, och det är ju en av de värre konsekvenserna utöver själva dådet då förstås, men är ju att det var väldigt mycket liksom högerextrema och främlingsfientliga som bara tog den som någon slags flagga och bara titta här, det här är det viktigt att liksom, för av anledning bara så här, vi måste få säga hemska saker om vem vi vill liksom. Alltså, förstår ni vad jag menar, den blev ju någon slags symbol för rätt mycket osympatiska människor också liksom. För att det var väldigt många som tog den som någon slags ja, men det här alla tittar på nu. Så nu ställer jag mig och håller den här i handen. Och samtidigt som jag håller ett, jag vet inte, ett exempel av Mein Kampf i en annan liksom, så här, typ.
Nu tycker jag väl att du hårdrar en aning, men givetvis.
Ja, men jag säger inte att de är samma. Jag säger att det var väldigt många osympatiska människor som pratade väl om den här serien, som självklart aldrig heller hade läst den.
Nej.
Och som säkerligen skulle bli skitförbannade för ungefär 95% av vad som är i, men de var väldigt nöjda med att de slog mot muslimer då, till exempel.
Men det var ju den diskussionen som fick stort överslag här i Sverige, just att så det är väl den delen av det som många har sett här, tror jag. För att diskussionen i Sverige togs över dels av som du säger vissa högerextrema krafter som hade hittat ett nytt slagträ, och sen så var det hela vänstersvängen, som är väldigt stark inom svensk seriekultur, som dömde ut Charlie Hebdo med hänvisning till att den tagits upp som slagträ av högerextrema krafter. Och sen så blev det ju vissa som hamnade liksom mitt i skottgluggen, som Galago till exempel, som fick så extrema påtryckningar för att de skulle vara tvungna att publicera serier från Charlie Hebdo, bara som en solidaritetshandling, fastän de aldrig gjort det förut.
Nej.
Vilket ju var extremt konstigt, och det blev en jävligt hetsk stämning liksom mot eftersom de folk menar att Galago låg väl liksom närmast i tonalitet och Charlie Hebdo. Så att
publiceras ju inte längre, de hade kanske
de kanske var ännu närmare. Nej, men det är ju lite samma folk som jobbar på de tidningar också, men i vilket fall som helst, jag tycker det är intressant att bara vår lilla mikrodiskussion visar ju hur snabbt det blir så polariserat.
Och det är ju precis det Charlie Hebdo handlar om, att de har polariserat liksom. Och jag kan ju tycka att det är klart att den så här, jag personligen, jag har inte läst den alls. Jag kan inte prata om den, och det är det som är det jag är problemet, att det är så jävla mycket människor som har uttalat sig om något som de aldrig har läst liksom.
Nej.
Men det jag kan uttala mig om är ju att det har ett fruktansvärt hemskt terrordåd mot en i princip oskyldig, alltså de har inte gjort någonting som har på något sätt liksom
att de förtjänar
meriterat det som har hänt dem liksom. Alltså det är en sån jävla överreaktion. Det är det handlar om. Och det är egentligen det enda man kan säga, är att folk har skjutit människor för att de personerna har skrivit saker, och det är ju och tecknat saker. Och det är ju bara det är helt oförlåtligt liksom. Så och det är egentligen det enda jag kan uttala mig om liksom. Men den stora debatten som du säger efteråt kändes, i alla fall i Sverige, kändes som att den blev liksom symbolvärden snarare än att man faktiskt pratade om vad som hade hänt.
Ja.
Liksom.
Jo, det var, jo, men precis, det var ju det. Och det slog ju an tonen för mycket av hela året, som jag tycker var alltså den offentliga diskussionen, om vi bara ska ta hela den grejen, alltså var det ett jävligt märkligt år. Alltså det var som en sån psykosstämning över hela det offentliga samtalet, tycker jag. Liksom. Ja. Vilket ju sen blev värre igen då, i samband med att Paris drabbades av ytterligare en terrorattack förstås i fredagen den 13 november. Mm. Så att det är om man ska se liksom det som vi är en del av i världsläget, så har jag är inte så här jätteglada minnen från 2015. Nej. Men sen om man går på ner liksom på det som är viktigt, liksom det som man ska få syssla med kulturyttringar och social samvaro och sånt där, då finns det ju en annan bild av året givetvis, liksom. Ja. men just att jag tycker att det var ett så märkligt polariserat år.
Ja, jag håller med.
För att det liksom, och det tror jag, tonläget skruvades ju upp liksom direkt första veckan liksom.
Men jag tror jag tror inte att det är ett undantag, jag tror inte att det kommer ta slut, för att det sättet vi kommunicerar med varandra på idag är nästan enbart i, vad heter det, skrift som inte går att nyansera, det vill säga Facebook-status här, och man ändrar sin profilbild liksom för att visa sin solidaritet, utan att, alltså vad jag menar är att det diskuteras som vi gör nu, sitter ner och pratar ett längre samtal, det sker ju i princip inte alls, känns det som, alltså det är inte den dominerande kommunikationsformen. Den dominerande kommunikationsformen är att man kastar digitala snöbollar på varandra.
Liksom. Ja.
Och det kommer ju inte förändras. Om vi inte kollektivt alla slutar vara på Facebook. Det är ju den enda lösningen egentligen.
Kanske bara videoinlägg, vad tror du det är?
Ja, precis.
Ja.
Nej, det stämmer. Man kan ju kanske använda sig emojis för att nyansera, men...
Ja.
jag vet inte om jag kan rekommendera det.
Emojis i lösningen. Det är också...
Det är ju faktiskt visuell kommunikation, det är ju något vi sysslar med.
Och besläktat med serier. Så.
Ja,
men om vi då gör så här, vi kommer inte kunna lämna liksom totalt det som hände, men vi kan väl, om vi går in på det som är roligt,
Vi går vidare från alltså kulturryktarna, för det var ju ändå ett starkt serieår, trots att det liksom allt hamnade i skuggan av Charlie Hebdo-massaken på något sätt, så fanns det ju mycket, mycket bra, intressanta grejer som hände. Som motpol då till Angoulême-debaclet som vi diskuterade lite tidigare, så hade vi ju till exempel Ignatz Awards som ju för första gången någonsin gav alla priser till kvinnliga serieskapare.
Ja.
Det var en extremt cool grej.
Och det var ju välförtjänt. Det kändes ju inte som en slags inkvoteringsgrej, utan bara nej, det här är ju det ser ut.
Det var ju amerikansk, det är ett amerikanskt indiepris, så jag var inte jättebekant med honom tidigare, men nu har jag tagit med en Emily Carroll som ju fick pris för Outstanding Artist. Och det var riktigt, riktigt bra. Jag läste en novell då som finns dels på hennes hemsida, som man kan läsa den på nätet, men har även kommit i en bok som heter Through the Woods.
Jag läste också den.
The Groom. Och den var ju riktigt schysst.
Det var som vi kommer tillbaka till samma referens hela tiden, men det var som ett riktigt bra arkivexavsnitt, när jag läste det.
Jo, men för det
låter jättebra.
Du måste läsa den, Fred. Alltså, det var på precis rätt nivå. Det var så här extremt kuslighet som bara invaderade vardagen liksom. Det är några tjejer som hittar ett tittskåp, ett dockhus, och sen så går det ganska det blir ganska obehagligt obehagliga följder av denna.
Är den läskig? Oskyldiga följder. Läsa här.
Ja,
alltså den var läskig, men den var jag gillar den riktigt.
Jo, men den är otäck de håller det på helt rätt nivå, för att mycket skräck liksom måste ju dra iväg alltså till extrem våld
den är subtil så in i helvete,
för att man tror att det är det som ska ge reaktioner, men just att den här var berättad ur ett perspektiv från två mellanstadietjejer. Och Och det var den känslan som man fångade också. Mm. Hur, ja men, bara och vissa hus som man absolut inte ville gå förbi. Precis. Liksom, det är mer den
grejen. Liksom.
Ja, fast med ett rejält hot liksom.
Ja, men, och det liksom det mest gory som händer är att det är en av tjejerna som sticker sig på en metalltråd.
Ja.
Och det kände jag så här, det var också en sån här, tillbaka till gamla klassiska Grimmsager och så här, du vet, så här, alltså det finns något magiskt med den där lilla blodsdroppen som det är liksom bättre än, än en hel köttslafs-serie liksom sådär.
Ja, precis.
Ja. Det blir starkare om man säger så. Ja, ja det var verkligen. Ja, det var riktigt ball.
Riktigt bra. Så Through the Woods är ju en bok som man definitivt måste skaffa. Nice.
Ja, köp boken och medan ni väntar på att den dyker upp hemma så läs den på nätet.
Ja.
Oj, säger jag.
Alltså jag måste ju säga att jag hade en nyupptäckt i år.
Ja.
Det vill säga Rat Queen som kom förra året som jag inte började läsa men som jag började läsa i år. Jag köpte den när jag var i New York.
Mm.
Ja. Och det var ju den var billig.
Ja, på Midtown Comics.
Ja. Image gör rätt, de har den billiga första volymen.
Ja, 9,99.
Ja. Så jag tänkte, vi slår till, köpte och tyckte att den var fantastiskt bra.
Mm. Jag vet att du har pratat väldigt gott om den här.
Jag pratade ju om den innan den kom som det här verkar ballt. Ja, och sen så började jag liksom inte läsa den och sådär. Mm. Så att det är min...
Du volym väntar istället.
Ja, precis. Mm. Och i det här fallet så kom ju nu tredje volymen snart.
Ja,
så
okay. Både du och jag, för jag också, vi har missat nummer två, eller volym två liksom.
Men hur kan ni berätta om Rat Queens lite snabbt? Alltså, det är väl ett rollspelssällskap, va?
Rollspelssällskap bara bestående av tjejer. En dvärg, en halfling, en alv. Och, alltså den här klassiska sammansättningen. Fast väldigt oklassiskt berättat. Det vill säga, det är mycket från ruta till ruta så händer det knassaker och man blir förvånad. Den chockar på ett roligt sätt. Liksom.
Jag läste men jag fick vibben av att det var lite som i saga, att det är lite anakronistisk dialog och svordomar och sådär.
Lite grann.
Ledigt språk.
Ledigt språk är korrekt formulerat.
Ja, så att säga.
Men framförallt så är det också, det känns som att karaktärerna är, alltså de har drifter och sånt som är liksom, alltså de är vanliga personer så.
Drifter, ja.
Ja men liksom så här, de reagerar på liksom på basal nivå. De är inte så, det är oftast i high fantasy så blir folk så jävla nobla hela tiden om de inte är onda, jätte onda, för då gör de dumma saker. Men här är de mer som, det känns mer som att det är
grunden
en vardagsserie
i Maslows behovspyramid. Ja. Jag kommer liksom inte upp till den här. Nej men jag kanske borde bli bättre på att knyppla.
Nej. Ja. Nej men utan nej men vad jag menar är att det känns som att det är som en vardagsskildring av en fantasy rollspelsäventyr liksom så. Och sånt tycker jag är kul. Det fanns ju en som heter Looking for Group som jag pratat om tidigt i vår, som var en webbserie från början av LAR bland annat. De som gjorde Gutter Comics i den period. Eller in the Gutter. Nej, skitsamma. Gutters. The Gutters heter de bara. Men vad jag skulle säga var att det här är lite samma vibbar på det här då. Så. Plus att det är väldigt, väldigt snyggt tecknat, tycker jag då.
Det är alltid
vilka är det som, nu hoppas jag inte jag sätter det på podkanten här.
Det är lugnt, för jag har internet framför mig. Så att om du pratar, om Freddy pratar om någon annan serie, så
Freddy, du
alltså, år började lite annorlunda. Jag var ju
New York.
Ja, jag har varit i New York i länge alltså. I flera månader som pappaledig. Och det var ju väldigt, väldigt trevligt. Även om det var hysteriskt kallt och snöigt den första tiden. Men det är mycket av det jag gjorde.
Prisa change.
Ja, mycket av det jag gjorde var ju att kolla in serieaffär i
New York. Du bodde ju som i ett nexus där. Du hade fem butiker någon gång avstånd.
Ja, absolut. Jo, precis. New York, jag tycker att man ska gå runt i New York. Det är det bästa liksom. Så då gäller ju att pricka in alla härliga ställen. Så mitt 2015 på ett personligt plan tycker jag ändå har varit väldigt positivt. Jag hade inget emot att putta runt där.
Nej.
Med barnvagn och klämma mig in.
Jag vill slänga in i Rat Queens att det började Rock Upchurch och Stefan Sergic som började, men numera Tess Fowler som tecknar.
Okay.
Men det skrivs av Curtis J. Wiebe som en image har gjort annat på image. Jag känner igen namnet. Jag kan inte på rak arm säga vad det
är. Men ja, det låter. Ja.
Ja, nej men precis. Du började ju där. Jag
men mitt serieläsande blev lite hämmat kan man säga, för det hamnade i en sån konstig sits. det här för lätt för tungt dilemmat. Det var väldigt lätt att köpa nummer. Allt fanns väldigt tillgängligt och relativt billigt då, eftersom det var direkt i moderlandet. Mm. Men vi hade ett enormt bagage att tänka på liksom.
Ja, och samtidigt så samlar ju också
exakt,
Anton
precis mina leveranser din... så lades på hög hemma. Ja. Så det var en väldigt knepig sits att bara, ska jag dubbelköpa den här som jag vet att det är beställt och sådär. Och vissa titlar har jag börjat köpa och sen förstått att jag har missat resten liksom. Så att på det sättet blev lite skevt mitt serie.
Kan jag också lägga till att jag tog hem en hel jättestor resväska, eller rätt sagt, min mammas sambo tog med sig, för han hade inte så mycket packning. Så att det var en hel resväska med era grejer.
Precis. Du var bara en av många som reste hem med en egen väska. Jag tror att vi räknade, hade kanske 8 sådana här full-size resväskor alltså, som vi ägde liksom, när vi hade kommit hem, alltså totalt. Men det är för att vi är såna jävla hamstrar liksom.
Men pratar vi serier och
nej, det var väldigt lite serier måste jag säga. Jag försökte ju läsa
mycket
digitalt.
Böcker,
ja, mycket, ja, min fru köper ju, alltså jag ska säga så här, min fru har rannsakat sig själv för det här året och hon köper alltså mycket mer, alltså pengamässigt och mängdmässigt, böcker än vad jag köper serier. Sug på den, svenska folket.
Oops.
Ja. Det, så nu outar jag
henne. Och enligt henne själv så läser hon inte så mycket böcker. Hon bara samlar på dem.
Nej, hon plöjer faktiskt.
Ja, det säger jag också till henne. Men hon påstår att hon inte läser så mycket.
Nej, det är väl för att det känns så. Som att man alltid köper mer än man läser. Man har ju ett bibliotek för att man ska kunna läsa det. Men sen kommer det nya grejer.
Någon gång.
Men jag var ju också över till New York och hälsade på. Det var första besöket i New York för mig, vilket jag måste säga att en av sakerna som verkligen höll måttet i New York var ju serieutbudet. Det var väldigt fina och roliga butiker liksom så. Tyvärr så finns ju allting, nästan allting i Sverige, men
absolut, men det är fortfarande det är den här känslan att kunna gå runt och jaga lösnummer liksom.
Ja,
det är och New York är ju en seriestad, eftersom den har varit starkt profilerad i Marvels alla tidningar.
Ja, precis.
Från början liksom. Ja. Den har väldigt stark koppling till skillnad från säg Los Angeles liksom. Mm. Som är en filmstad.
Och sen så hade vi rätt kul när vi åkte ut till New Jersey och gick på seriebutik där också. Så att,
det var goda munkar på tåget också.
Ja, just det. Precis. Ja. Goda munkar är alltid bra. Men i alla fall. Du har ju varit i New York förut tidigare, Anders, som vi har redovisat även här i.
Ja, nu är det ett par år sedan tyvärr, men jag hoppas att jag ska få återvända inom kort.
Det finns nästan alltid billiga biljetter.
Precis.
Och sen jag kom tillbaka till sommaren, och sommaren är ju lite så här stiltje, även i serie Sverige.
Mm. Ja. Men om man ska ta med en så här, till allmän grej, jag var ju extremt nöjd med hur stor serie närvaro blev på årets 2015 års Stockholm HP Lovecraft-festival. Det var väldigt kul,
För att tentaklerna klättrar utåt.
Det var ju liksom tre releaser där i samband med själva festivalen. Det är dels gamla trotjänare som Jonas Andersson, Daniel Tholin, som kom ut med ett nytt album. Sen så var det
var bra, väldigt bra.
Joakim Hanner som gjorde en fantastisk tecknade toner session med Klubb Spontan, som han har ju sin serie Klippot som har Lovecraftianska inslag.
Visst kan man se den på Facebook-sidan för.
Ja, visst. Ja, det finns bara ett kort utsnitt bara av det, hur lätt det såg ut. Och sen hade vi också Mohamed Omar och hjälp mig nu, Stefan.
Ja, det är sådana här namn som man ska ha i huvudet helt enkelt. Så att, let's go to the books här. Men det är
Som hade den här Professor Frans och Necronomicon i Uppsala. Precis. Som också släppte då. Så att, det var ju kul. Och så fick ynglar ju Lovecraft-festivalen av sig och har fått en motsvarighet i Göteborg.
Vad är den heter? Är det Göteborgs Lovecraftfestival?
Ja, precis. Så jag var ju där nere och höll föredrag om Lovecraftianska serier en
just det.
Sväng. Så ja. Trevligt.
Medan du söker efter namn, något som jag missade när jag var i New York var ju Stockholms internationella seriefestival.
Ja, just det.
Och hur tyckte ni att den gick?
Rickard Fornstedt ber vi om ursäkt till. Rickard. Eller som har tecknat Professor Frans.
Ja, Rickard, ursäkta.
Detta vackra namn.
Ja, de har ju till och med varit med i ett avsnitt.
Ja, bara absolut.
En väldigt bra intervju. Mm. Ja. Jag besökte ju bara andra dagen på festivalen.
Du kom direkt från,
flyget.
New York.
Just. Ja. Direkt från 8 timmar, eller vad det nu var, på flyget. Det är lite hazy sådär.
Ja.
Och sen så bara köra på rakt av. Mm. Jag kan säga att
du minns
jag gick in i någon slags, så här euforisk trans där, efter ett par timmar in på festivalen.
Så det var bra.
Jag kan ärligt talat säga att jag inte minns så mycket mer, annat än att jag stod och sålde James Fjong-böcker.
Just det.
Just det.
Mot bättre vetande, eller på att säga.
Är inte det den mest säljande serien i Sverige förresten?
Jo, den har
legat. Den har toppat listor, alltså om man kollar sen, Adlibris eller what have you.
Adlibris och Bokus.
Bokuslista, alltså tecknade serien ligger topp,
det är
alltså hela
och,
året tror jag.
Ja, precis. Det är den och Kunskapens frukt som låg i topp förra året, skulle jag säga. Jo, men det är väl troligt. Den är ju en succé. Den har ju snart sålt slut andra upplagan. Och så kommer det till bok med Leffes serie här nu. Som är i planeringsstadierna under alltså 2015.
Ja.
Nej, 2016, sorry. Jag lever i
ett slag för finkulturen.
Ja. Men det som alltid brukar vara bäst på SIS är ju att det är så mycket härligt folk där. Som man inte träffar så ofta annars.
Jo, men det var bra. Jag var extremt nöjd med gästlista och allt sånt. Även i år. Jag var glad över att det blev så bra som det blev. För det var en lite motig process att få ihop festivalen förra året. Faktiskt. Så det var coolt. Gabriel Bauer, Fabio Moon.
Exakt.
Upp,
de hade ju hemskt gärna velat träffa.
Scott Alley. Som står för en annan mörka sidan av 2015 kom det ju fram lite senare.
Han hade
Bitey the Clown. Det är lite tråkigt.
Ja.
Jag fick nu ska vi inte gräva i den tråkiga grejen också allt för mycket, men jag bara fick någon så här, och det är kanske dumt att skämta om något sånt, men vi gör det ändå. Att man säger att du ska pitcha en ny serie som till Scott Alley nu är då. Titeln Steve Groper. Det är lite så här blandning av gammalt och nytt. Ja, men i alla fall vill
Nivån skämt.
Vi går vidare bara. Säg ingenting. Nej.
Men kommer ni ihåg, jag minns inte så mycket från sommaren. Vad hände något i
vi hade ju sommarlov, så vi höll på och läste serier och drack romdrinkar och sånt.
Ja, just mycket rom var det. Diplomatico, det stämmer. Så nu kommer det all coming back to me.
It's all coming back to me now.
Det är väl alltså sommaren. Det är ju ofta så knippat med serietidningsfilmer nu med.
Ja, exakt. Liksom.
Det är då de kommer, de här stora. Och i år var Ant-Man var ju bättre än vad man trodde.
Jag gick inte, det var första Marvel-filmen jag inte gick och såg.
Nej, och jag har fortfarande sett Fantastic Four.
Nej, den var inte.
Den behöver du inte se.
Nej,
det är så.
Stay away.
Nej, jag såg
den ju.
Ja, jag såg den mot betalning. Det är mitt enda försvar.
Du skulle skriva en recension.
Ja, precis. Ja. Då såg jag den.
Men, vad blev det för betyg?
1.
Åh!
Enda,
det är brutalt alltså.
Det finns, ingen försonande drag med den filmen, förutom att Reed Richards, när han är en liten whiz kid, så använder han som kraftkälla Nintendo 64-maskiner.
Nice.
När han ska börja bygga sin teleportation.
Ett helt
rack där. Det är det enda jag tog med mig från filmen.
Och den skådisen, jag såg precis Whiplash på precisen, som jag tyckte var otroligt bra. Och det är precis som Anton Paul med, det är han som spelar Reed.
Men då är det bättre att Age of Ultron var ju skojig men hade problem.
Ja, verkligen.
Ant-Man var ju en bättre film.
Var ju den helt klart bäst.
Men det bästa, om man ska prata om filmatiseringar och sånt, då måste man väl hova fram Daredevil, även om jag tyckte att den var ojämn liksom. Men
TV-serien, ja.
Daredevil TV-serien på Netflix. Men som helhet var den ju ändå, ja, den tillförde ju någonting nytt till hur man gör liksom serieberättelser, ja, på,
nej, jag skulle säga
på TV, ja, eller vad man ska kalla,
ja,
det nu då.
Jag skulle absolut säga Daredevil och Jessica Jones räddar ett annars ganska mediokert filmår, alltså för seriefilmatiseringar. Ja. För både Daredevil och Jessica Jones har många positiva kvaliteter som man inte har kunnat ta fram liksom i filmerna.
Nej.
Ja, precis. Men
pratar man animerat, så jag har inte sett den än, men One Punch Man som jag upptäckte i serieform.
Ja, precis.
Som vi träffar på den här ännu stapplande mässan Comic-Con GameX. Ja. Men det var i alla fall bra, det var bästa cosplayen.
Väldigt clean och fin cosplay.
Han hade ju alltså rakat huvudet.
Bara för det.
Bara för den. Ja. Men i alla fall, den har ju blivit väldigt håsad.
Ja, det, animen, precis. Alltså, det är en slags fenomen. Ja. Som vi har äntligen tappat in på.
Precis. Ja. Vi vet vad kidsen gillar nu.
Ja. Förutom Hollow John.
Ja, just det, precis. Hollow John, ja. Vi får kolla vad det är för någonting. Ja. Spola ner någonting i Hollow John. Ja. Nej, men alltså, i rörlig bild så det är ett svagt seriefilm om man jämför med året innan till exempel. Väldigt bra.
Ja, då hade vi ju
maffigt.
Hade ju bra, mycket bra filmer. Mm. Men ska vi gå in på listan saker nu?
Ja, alltså, vi gör det, för tiden tickar.
Ja, vi förvarnade om att det skulle bli långt här, men vi kanske ändå ska dra våra favoriter helt enkelt.
Det kan vi göra. Jag vill bara lägga till att jättekort att jag gillar trenden att man ger ut serier om wrestlare och wrestlingserier.
Ja.
Sen Johnny Pumas dagar har det inte funnits någonting riktigt bra. Men nu har jag ju läst två Andrew the Giant-serier, biografier i serieform. Och jag hoppas ju på att det blir fler. Jag vill ju se Macho Man Randy Savage-serien, The Ultimate Warrior och kanske framförallt Rowdy Roddy Piper.
Han
är ju fascinerande.
Som för övrigt gick han gick ju och dog tyvärr i år, Rowdy Piper.
Ja. Ja, och jag såg ju honom i
salig åminnelse.
Precis. Ja. Så hyllningen borde finnas.
Jo, men om man kan göra serie med samma verkshöjd som de här Andrew the Giant.
För båda två har ju varit väldigt bra. Ja. Så att,
coolt.
Fantastiskt tvillingfenomen.
Ja. Ja, men om vi går vidare, vi har några kategorier här.
Bästa nya börja med. Jag går ut hårt med Nameless av Grant Morrison och Chris Burns, som jag tyckte var riktigt, riktigt bra faktiskt. Grant Morrison fortsätter att vara en extremt vital röst. Jag läste ju ut Nameless alldeles nyligen.
Ja, jag har fortfarande
gjort det. Måste ju läsa om den igen direkt, känner jag.
Som vanligt alltså.
Ja, precis, för att det är ett riktigt så här, snurrar runt i huvudet.
Ja, jag har fortfarande läst första numret bara, men jag tycker han får in många intressanta grejer som man kanske tangerat i andra serier, men inte kunna få ett ordentligt utlopp för.
Nej.
Och så nu så ska han verkligen, ja men då kanalisera han.
Nej, men det här är lite tillbaka till det var ju en mycket längre historia förstås, men liksom Invisibles nivå på just referensramarna och så. Så att Chris Burns tecknar ju snyggare än någonsin, skulle jag våga påstå. Och Nathan Fairbairn.
Det hjälper verkligen. Bästa nya tidning, jag ska faktiskt ta till med Squirrel Girl. Jag tror jag skriver av Ryan North och Erika Henderson heter hon, som tecknar. Som är ytterligare i led den här trenden av indie-aktiga Marvel-titlar som siktar på att göra någonting lite mer annorlunda liksom. Men det här är en lite indie-titel men som ändå bjuder på något slags att de tecknar en karaktär liksom. Jag tyckte den var, jag trodde det verkligen skulle vara en sån här otroligt, bara det här är en gimmick, bagatell crap grej, men den var roligare och mer läsvärd än jag trodde liksom.
Jag har inte hunnit läsa den än.
Nej, men jag trodde du skulle gilla den.
Men det är intressant med just Marvel där, att ju mer världsomvälvande och högtravande, mm. det är som liksom huvudstoryn blir, så att säga, med alla den här crossover-grejerna som kommer varje år. Desto mer satsar de ju på att punktera sig själva liksom, med sådana här humortitlar. Vi hade ju Howard the Duck också som fick två nummer ett och förra året, tror jag.
Ja, precis. Den hade otur. Den kom precis, utgivningen blev så. Ja.
Den har ju också satsat på liksom, lite samma grej. Sen Hellcat verkar också vara en...
Patsy Walker, Hellcat, ja precis. Verkar den verkar vara exakt samma i stil liksom. Jo, jag håller med att det är undligt. Vi pratar om polarisering, det är lite där också.
Ja.
Samtidigt, alltså Secret Wars... miniserien.
Där skulle, vi har inte den här kategorin, men skulle vi haft mest förvånande mest överraskad så blev jag av att fy fan vad bra Secret Wars.
Det är precis, vi pratade, vi är ju
Esa Dribic och Jason Hickman är det, just det, Hickman.
Den är snorbra och det borde den inte vara. Det här borde vara en icke-fungerande katastrofserie liksom.
Men den är
verkligen
fantastisk.
Den fungerar, den är extremt genomtänkt. Mm. Men det är ju Hickmans, han är ju otroligt bra på det här, att bygga upp någon slags...
Vi pratar mer om det senare i det. Vi har vi kan
bästa nya från
bästa
Anton.
Nya till mig är ju precis samma sak som inte samma sak men samma typ av serie, nämligen Scott Young fantastiska Rocket Raccoon. Jag har läst första TP:n som jag kommer att prata mer om nästa avsnitt. Men jag kan säga så här att jag är väldigt, väldigt nöjd med temat, alltså så att säga, inte temat, fel, stämningen i serien, teckningsstilen och karaktären är liksom, perfekt mix. Så den är jag väldigt nöjd med. Nu är ju Rocket Raccoon inte en ny karaktär, men... Får ju fått en ny start i och med Guardians of Galaxies förra året.
Den här tolkningen.
Ja, precis. Jag gillar det.
Coolt.
Ja.
Ja, får man dra lite snabba bubblar då på, nya tidningar? Ja.
Bubble away, man.
Space Riders av Alexis Sirit och Fabian Rangel Jr. Som var en så extremt konstig in-your-face-hyllning till 80-tals science fiction serier.
Ja, den har jag hört jättemycket bra.
Jättestarka färger, så det känns som att man läser en 3D-serie rätt ofta.
Wow!
Och sen något helt annat då. Bara total brain trauma. Providence av Alan Moore och Jack and Burroughs, som ju gräver djupt i Lovecraft-myllan, får man säga.
Ja, härligt. Jag funderade på 8 House med så här Brandon Graham slags miniserie också. Men jag låter det vara så länge. Jag har ju missat att ta in Island, som var med på många topplistor runt om på nätet.
Ja, just det, den nya science fiction-antologin från Image.
Ja, som Brandon Graham också håller i. Och jag tror det är så här att jag tänkt, eftersom jag var i New York, att jag skulle ta en trade på det här, men det har inte kommit någon trade, för det blir ingen trade, för varje avsnitt är så pass maffigt.
Ja, just det, det är ju en sån här mer metal-hållet, den här tidningen.
Så att varje är som ett litet mindre album. Så att nu har jag beställt alla tidigare nummer i blindo åt mig själv, som kommer, det är typ 8 stycken eller någonting, så jag hoppas verkligen att det är bra. Det är återkommande när de kommit. Det kommer bli senare i vår.
Jag har två bubblare. Det här blir jättekonstigt. Två serier som jag inte har läst, men som jag inför det här avsnittet blivit väldigt nyfiken på, för jag har kollat lite vad andra snackat om och sådana saker. Och två DC-titlar. Dels Grayson, som folk snackar jättemycket varmt
Grayson om. Vi kan köra en sammis på Grayson volym 1, vad säger du?
Det kan jag tänka mig.
We're on.
Den andra är Midnighter, som också har fått jättebra. Och de två glider ihop, Midnighter och Grayson i volym 2 har de träffas och hjälper.
De fightas mot Spiral, bägge två, tror jag, va?
Ja, precis. Och det är två serier som jag... Grayson hade jag aldrig någonsin plockat upp, om jag inte hade hört det. Men Midnight har jag varit lite sugen på, men har liksom inte riktigt kommit in på. De har jag hört väldigt mycket bra om, så de är jag nyfikna på. Bara för att nämna lite DC, för det gör vi nästan aldrig numera.
Nej, precis.
Jag tycker Grayson verkar vara en kul spionserie, liksom. Ja, för det är precis, det han gör. Han är hemlig agent, liksom.
Det verkar vara det.
Bästa...
Ska vi gå vidare?
Ta en kategori så leta upp
bästa tidning.
Bästa tidning har vi tänkt, och där blir Savage Sword of Criminal. Är det för min del, av Ed Brubaker, Sean Phillips och Elizabeth Breitweiser, som är första gången de gjorde en criminal-serie på snart, den firar väl 10-årsjubileum nu, va? Så 9 år här. 9-årsjubileum förra året, och det var väl kanske 4-5 år sedan det kom något nytt. Så bara drömde de till med en riktigt bra lösnummer om farsan som vi inte ser så mycket av, alltså Lawless.
Mm.
Tig Lawless, som man får storyn av hur han försöker att ta sig igenom en volta i finkan genom att läsa barbarserier.
Ja, den var väldigt bra.
Särskilt om man skaffar den i det här 70-talsformatet med komplett med
givetvis
annonser och sånt.
Givetvis.
Ja, men den var riktigt bra.
Ja, och för inte dubbeldippa så tar jag ta det både som ett enskilt nummer eller som en pågående. Transformers vs. G.I. Joe är fortfarande skitbra alltså.
Mm.
Den är inte tappat. Man skulle tro att nej, men nu känns det här uttjatat, utan den är helt otrolig alltså.
Mm.
Och jag vet att Tom Scioli gjorde ett nummer helt själv utan den här Frank Barbieri, tror han heter, som är hans redaktör egentligen. Han är ju med och påverkar lite på skriptet. Nu har jag inte exakt nummer, jag har försökt leta upp det innan. Men det numret som enskilt som kom ut i år var extra bra.
Okay.
Så, för då blev han extra skoliostiskt. Väldigt fint.
Ja, jag vill inte heller dubbeldöpa då, för jag hade också tänkt prata Transformers, men jag tänker gå tillbaka till Secret Wars. Om vi ska prata bästa tidning, alltså lösnummer, så är det faktiskt Secret Wars nummer 8, som skulle ha varit det sista avsnittet, men numera är det 8 av 9.
Ja, de har
bara, fuck, vi har lite mer grejer som måste klämma
Hickman
in.
Hickman bara, nej, jag kan inte dra ett svång det, men...
Nej, precis.
Asbra.
Ja. Det låter som honom, ja.
Och då ska jag säga det bara för de två sista bilderna. Jag tänker inte spoila någonting, men jag kan säga att det är en uppgörelse mellan Dr. Doom och Thanos. Och sedan en reveal på sista sidan av nummer 8 som var... Jag satt och bara småflina för mig själv. Och så läste jag om hela numret igen.
Ja, som sagt, den gör alla rätt för en sån här eventserie där man ska klämma in många karaktärer och det ska vara larger than life händelser liksom på varje sida egentligen. Jag tycker det var full pot. Det enda avbrott jag har är att de tidningarna som vars kronologi utspelar sig efter Secret Wars har redan börjat komma ut. Vilket skapar en väldigt konstig situation, tycker jag.
Just det.
I och med att miniserien som ligger före inte är avslutad. Det är jättekonstigt, tycker jag.
Ja. Men så, alltså, bara lägga till att Esad Ribic är ju kanske min favorit nu. Alltså, jag tycker han är så jävla bra.
Tänk att original hemma.
Men det är ju en annan grej just vad det gäller Secret Wars. Det är intressant att den som eventserie betraktas måste ju vara något är det mest lyckade på väldigt, väldigt lång tid, för att även här ancillary titles, eller man ska säga, som Weird World till exempel, den har ju dykt upp på många årsbästa listor.
Och den ska jag prata mer om i ett kommande avsnitt.
Vad roligt.
Och jag ska prata mer om Warzones 1872 är nästa avsnitt, som är en spin-out där också. Så att,
och
spin-out!
Det är den här grön växt med mycket järn i.
Ja, nej, spinach. Spin-off. Nej, men jag är ju faktiskt en bubblare där på bästa tidning, för jag kör en fuling. Det var två nummer egentligen, men det är en historia.
Är det
Punisher End of Days?
Nej, jag tänkte precis säga Black Widow.
Ja.
Jag tyckte Black Widows End of Days var mycket bättre än Punisher.
Okay.
Det var min bubblare också.
Den tyckte jag var skitbra.
Ja, fast det är ju bara för att
det är Punisher.
Ja, men
Nej.
Du lägger ord i munnen på mig. Det är ju för att ett år som börjar med liksom salafistisk terrorism.
Ja, jo.
Så, och sen så får man det man... Vad vill man då? Jo, att någon ska bara ställa reträtta och skjuta dem in i evigheten. Punisher gör ju det i det här numret. Han åker ner liksom till Tikrit på någon sån här Howling Commando special skepp, så att det går jättefort. Och sen så... Ja, men han skjuter terrorister som har en svart flagg som sin symbol. Mm. Tills jorden går under liksom. Going out fighting
verkligen.
För han är ju väldigt svårt skadad, men liksom han bara hinner bara några till
och precis.
Sen så kommer det här konstiga kosmiska
händer. Vad skulle du nu blir en liten annan. Vad skulle du se nu när det är blank slate? Hur ska de göra en ny version av Punisher? Vad vill du ha för Punisher?
Jag vill ju...
Brave New World liksom.
Ja, nej, jag vill ju ha en...
Om du vill ha någon... Du kan inte gå tillbaka till superklassiska. Du måste ha någon tweak.
Aha,
är det att han ska ha skägg?
Nej, det har han ju redan haft.
Ja, just det, han
Greg sorry. Ruckus.
Ja, just det.
Nej, men alltså, det jag önskar mig, det är väl en Punisher som inte blir en tie-in-produkt, liksom, mm. så att jävla Elektro dyker upp för att han är med i Amazing Spider-Man 2, liksom.
Ja.
Så, men den, att han får vara mer frikopplad ifrån mm. den grejen.
Den vanliga kontinuiteten.
Ja, precis. Och... ja, men att man kör en Punisher-serie som är kanske mer då som... ja, men Nathan Edmondson mm. skrev i Black Widow som ja. Också var jättebra. Den rullar ju på liksom utanför det här. Och sen just att... Nathan Edmondson lyckas ju knyta an till Secret Wars-grejen, End of Days, mm. på ett ganska bra, på ett ja. Bra sätt då liksom. Mm. Men i övrigt så tycker jag att det är bättre... ja, det blir ju... det blir väl ungefär som om man ska dra en analogi som jag inte gillar egentligen, men jag biter i sur äpplet. Vi har... de stora Marvel-filmerna liksom,
mm, mm.
som ja, som är som event-serierna mm. motsvarande, och sen så har vi tv-serierna där ju Punisher kommer dyka upp i ja, Daredevil.
Exakt, det är det jag menar, och då att
man håller, för att då finns ju den här, det kosmiska finns ju med i bakgrunden liksom, för, som i Jessica Jones var ett avsnitt mm. där var en kvinna som ville skjuta ihjäl henne för att hon var superhjälte och ja. Hennes morsa hade dött under attacken mot New York.
Ja, liksom. Precis.
Så att det finns med där, men det tar liksom aldrig överhand, utan det är som ett vardagsspår. Mm. Liksom. Och det är väl mer en sån serie som jag skulle vilja ha. Liksom. Och går tillbaka mm. mer till Max-stilen. Ja.
Jo, jag håller med. Jag skulle också vilja mer till Max, hade varit en bra väg att gå.
Vrida ringarna.
Till Max, så att de bildar ordet
Flax.
Yes. Ultimate Punisher.
Ja. Ultimate Punisher.
Ja. Ja. Ja, ska vi gå vidare till nästa kapitel?
Ja.
Bästa album.
Är det bästa album?
Ja.
Ja.
Och då är det inte en sån här skiva, utan...
Nej, just det. Nej, inte... Men nej, det blir inte Honeymoon med Lana Del Rey här.
Nej. Jag kan börja. David Rubins The Hero.
Mm.
Vill jag säga att han heter David Rubin också, inte någonting annat för
David.
David. Ah, yeah, whatever. The Hero Book 1, som är alltså Herakles historien i nytolkning. Mm. Jag har precis läst bok 2 som avslutar alltihopa, som var...
jag har inte minst läst, lika bra.
Ja, precis. Värdig avslutning i alla fall. Mm. Och på vissa ställen obehagligt som fan. Men jättebra. Liksom mm. bara så här, helt en serie skapad av en snubbe som både tecknar och skriver. En, vad ska man säga, paketerad i ingen kontinuitet, ingenting. Man bara läser serien och så är man klar. Liksom så. Vilket jag tycker är trivsamt ibland, att slippa behöva förhålla sig till 90 år av serieskapande. Mm, så. Mm. Men The Hero Book 1 är min absolut... Dessutom är en riktigt snygg utgåva från Dark Horse.
Jag kommer ihåg att den här
första filmen... Och
den såg otroligt snygg ut. Ja.
Så det är mitt album for the year. Nu hann jag ju få även Book 2 i... under 2015. Så
ja,
att,
men du kan smacka ihop dem då.
Så att,
ja.
men det var framförallt Book 1.
Vad sur du kommer bli när det kommer en omnibusversion med
varför då?
Nej, för du måste
kommer mina serier sluta existera?
Ja.
De läses upp.
Jag har inte hört. Didn't you get the memo?
Det är det nya.
Jobbigt. Det är jobbigt.
Nej, men du blir dubbel, du får dubbelköpa då.
Ja.
Jag får om jag vill.
Ja, du får.
Ja, tack. Jag väljer att avstå. Ja. Anders, bästa album?
Ja, den var svår för mig, för jag märker att jag köper ju nästan bara alltså gamla serier när jag köper böcker. Så att det var ju,
vi hade den diskussionen.
Som sådant var det ju ett väldigt, väldigt bra år. Liksom. Men det blir ju... ja, det blir lite dubbelt när man ska nämna en gammal serie som det bästa från 2015. Men jag... extremt barnsligt förtjust i Bravo for Adventure av Alex Toth.
Nice.
Som ju inte har släppts i komplett form tidigare, så jag får väl ta det som en brasklapp då.
Ja.
Men det är en sån serie som jag liksom sett bara i brottstycken under så lång tid, så jag var väldigt glad när jag fick äntligen läsa allt som fanns. Och den kan jag verkligen rekommendera om man gillar, ja men ångestfri äventyrsserie med som är extremt snyggt tecknad av en av de bästa någonsin.
Mm, nice. Jag slår ett slag för en av mina favoritserier, What Did You Eat Yesterday? Ja. Volym 7 vill jag säga. Jag pratar jättemycket om den serien.
Men det tycker jag du gör rätt. Det var en väldigt fin lucka.
Ja, jag gjorde lucka
som jag blev väldigt glad över att manade till eftertanke och omtanke.
Ja, nej, men för att den
juletid.
För det är som sagt, för att recappa luckan, det är alltså en väldigt luftig och lätt serie oftast, men eftersom den här huvudpersonen är gay, det är inget som vi tänker på kanske till vardags, men i Japan så har det konsekvenser liksom, som kommer fram, och just i det här volymen så kommer det fram på ett väldigt jobbigt sätt. Man bara uff, man fick en liksom smäll i magen liksom, så det är en stark emotionell impact på mig i alla fall, så därför tar jag den. Volym 7 var den, för den som vill kolla in. Man kan köpa en enkel volym, det är okej.
Det funkar.
Ja, det funkar.
Just.
Ja, kort koncis lista, eller på att säga. Kort punkt. Vi går vidare till bästa återutgivning. Det var lite lättare att hitta.
Ja,
om du har haft så många gamla.
Ja, men precis. Men det, ja, den blir ju utan konkurrens till Turnout av Hector German, Osterheld och Lopez heter tecknaren.
Ja.
Ja, det är ju en.
Men vad var det för serie?
Det är ju alltså en science fiction serie som gick ursprungligen i dagstidningar i Argentina mellan 1957 och 1959. Som jag kommer att berätta mer om i kommande ur arkivet avsnitt. Men den var ju extremt mäktig och så oerhört snygg formgivning. Vi hade ju videoavsnitt med där den var med och allting. Tony Ong hette killen som har formgivit den. Han borde få pris.
Ja, den var ju otroligt häftig.
Extremt snygg. Kom ju i en så här papp slipcase och sen Juan Salvo som är huvudpersonen som har den ikonisk kostym han tar på sig för att komma undan gift som finns i miljön. Som blickar ut mot den från en sån här dykar... Ja,
precis, som ett dykarcyklop.
Dykarcyklop, precis. Som man sen kan... Ja, man tar sig liksom vidare för det är som 3D-effekt i omslaget. Ja. Jättesnyggt. Ja, det var... Jättebra. Jag kommer snart prata mer om den längre fram.
Ja. Själv så tar jag nog, eftersom jag inte läser många återutgivningar, Linda och Valentin så från Svenska Kobolt, som är så otroligt snygga utgåvor.
Och så fint översatta.
Men allt är bra,
Björn,
med de här.
Björn Wahlberg.
Fantastiskt urval av material, alltså vad inuti liksom, vad artiklar inuti som liksom förord och så vidare. Liksom, det finns inget att påpeka. Det är lite, man går ner på sån nivå, kanske att den här lilla logotyptexten skulle vara rak istället för böjd liksom. Nej, men det är på en sån såhär, minutia nivå. Och det är så här, jag fick faktiskt när den absoluta Sandman i julklapp. Svenska, och den är ju också en sån här mastodont verk, men
jättefin alltså.
Den är stor och fläskig, så tycker jag ändå att de här Lindo Valentin är bättre, alltså att det bara allt är rätt. Det finns inget som är fel liksom.
Okej. Men jag blev ändå glad när jag kollade i den Sandman serien, just för att det ser så oerhört bra ut liksom, för att de har varit en del av trycket när man har presenterat den här serien, har varit lite muggigt. Mellanåt, men det här
det är ju uppstädat för, precis för, men det här är ju en översättning liksom, direkt från den engelska absolut, eller amerikanska då, utgåvan, som jag har förstått det, medan Linda Valentin är ett helt svenskt ihopplock som mer original återutgivning, så att, därför tycker jag att den smäller högre ska jag säga.
Jag skulle säga att Blueberry-utgåvan är väldigt bra också. Men nu har jag bara tappat bort vilka det som...
Är det en kobolt där?
Det är kobolt på den också. Okay.
Och de gör ju alltid hemläxan. Det är ju jättesnygga utgåvor. För som sagt, särskilt när man pratar om serier som man ju ofta har läst förut. Men The Turnout har ju inte funnits på engelska tidigare. Så att, men även där så blir man ju glad av extra materialet som sätter liksom serierna in i sitt sammanhang. Och det var ju massor av i Blueberry också.
Yes. Så den vill jag bara nämna, men det är inte mitt val. Utan mitt val är He-Man Mini Comics Collection. Som både fångade alla mina gamla minnen och skapade några nya, här på att säga.
fantastiskt.
Nej, men ja, det, jo, men för det var ju som, det var ju massa serier som aldrig hittat till Sverige.
Ja, precis. Nej, och det var ju i princip alla minicomics som har getts ut. Alltså det var ju långt period efter att jag slutade leka med He-Man som de här kom ut i samband med serier. Så det var ju väldigt kul att titta på. Och sen så var den ju väldigt, alltså mycket, mycket fakta och sånt också.
Ja, var, jag tyckte den var jättesnygg.
Vill jag lägga till i en förvånansvärt behändig utgåva för att vara så jävla tjock. Alltså, så att,
ja, jo, det var väldigt, ja.
Lätthanterlig.
Så. Jo, för de hade ju gjort den i ett nästan pocketformat.
Ja, precis.
Stor pocketformat, fast inbunden då.
Ja. Ja, den var jag väldigt, väldigt nöjd med.
Ja, det förstår jag.
Ja.
Okej, vår sista...
Andra medier har vi tangerat.
En härlig ny kategori.
Ja, precis, jag måste ju drömma till med utställningarna i Angoulême. För jag lyckades ju förra året pricka in oerhört många snygga utställningar. Och det är väl i princip främst anledningen för att åka dit, tycker jag. Just för man får en chans att se så mycket snygg seriekonst. Och det är ju... Ja, det hårda med utställningar är att de är ju platsspecifika liksom, så att, men ja, det, så måste det vara ibland. Och jag måste säga att uppskattningen av serier ökar när man ser original väldigt ofta.
Ja, precis. Jag tar en del av Daredevil Jessica Jones plats där. Jag skulle säga att Jessica Jones har mer tänkvärt innehåll och kanske en mer ovanlig, mer unik historia, medan Daredevil har edgen i själva utförandet, skulle jag säga. Så, men de hamnar ungefär lika. Om jag skulle se om någon nu skulle jag nog ta Daredevil, men det kan vara för att den ligger längre bakåt också. Så att, ja, men då, så de får dela lite.
Ja, jag kommer ju inte längre än till typ två avsnitt av Jessica Jones.
Den blir bättre ju längre man ser, helt klart.
Jag sök liksom inte in den.
Jag hade också svårt att komma in i den till en början. Men när man har sett, den blir verkligen bättre ju mer man ser.
Ja, för mig är det Daredevil är det bästa. Alltså, tyckte jag. Så.
Yes. Roligt.
Jag hann ju inte gå på riktigt lika många festivaler och sånt. Annars kanske jag hade haft en sån grej så.
Nej, men det är så roligt med den här kategorin är så öppen. Jag tycker det är jätteroligt.
Ja, men vad kul. Det var en rätt matig summering av 2015, men vi tänkte att vi börjar tjuvstarta lite på 2016, för vi vill ju ändå tipsa er om vad ni ska handla i den här månadens previous-katalog.
Juhu!
Så, som vanligt så blir det nominering här, det heter inte alls det. Vi ska dela på glädjen här helt enkelt.
Exakt.
Så att, jag kan börja.
Kul.
Ur previous-katalogen för januari månad 2016 så vill jag ge till Fredrik Kaplan.
Åh, det är jag.
Infinity Entity.
Oj, det här har jag missat. Vad är det här?
Det är Jim Starlin.
Jim Starlin och Alan Davis gör
det är ju kosmisk serie. Det är ju Alan Warlock i en ny identitet. Eller Adam Warlock i en ny identitet där, väl?
Adam Warlock är det.
Ja.
Men alltså förstå namnet. Det är Infinity Entity.
I'm there.
Ja. Så det är egentligen bara på rubriken och att det är Starlin och Davis som gör serier, så den får du. Och sen till Anders, jag är hemskt. Vi får ta det här med en nypa salt, Anders, men du får Marvel First The 1990s volym 1.
Den såg ganska kul ut.
Du får se det här som en injicering av en ofarlig virussträng så att det kan bli immun.
Okej.
Fast jag har en bubblare där. Bara lite snabbt så du inte tycker allt för illa om mig. DC Comics Dark Horse Alien kommer en TP där de samlar
Alien-serier. Batman slåss mot Alien.
Bland annat, Så det var min. Och sen till mig själv så tänker jag ta Black Widow nummer 1. För det är Chris Samney och Mark Waid som nu ger sig på det här med Black Widow istället för Daredevil. Och de gjorde ju Daredevil så jäkla...
Ja, Daredevil tappade vi lite på slutet kanske.
Lite grann.
Ja, tycker jag. Men jag tänkte försöka hålla mig ifrån massa Marvel-titlar, men jag har lite svårt ändå. Precis, när jag ser Samnys väldigt fint tecknade Natasha där, då bara, jag kanske måste ha nummer 1 i alla fall.
Det är tungt.
Anders.
Bra. Ja. Jag vill till Anton ge en ny serie som heter The Shadow Glass nummer 1. Om du drar fram sidan 65, det är elisabetansk magi. Det är en tjej som har gått i skola hos John Dee, vad det verkar, va?
Titta.
Och John Dee var ju en verklig magiker, som en fascinerande person.
Fäll.
Så den serien tänker jag kunde vara något för dig, Anton. Mm.
Ja, alltså tecknaren heter Alifel. Mm. Ja, men det är karaktären i serien som har gått hos John Dee.
Ja, just det.
Nej, vadå,
jag bara jag ville bara frysa. Jag bara fördela det lätt. Ja, okej, okej. Jag
samma blandning. Ja, men det var det är ju Alifel som har gjort serien rakt av.
Titta, miniserie. Ja, det är en av sex. Ja, men det låter bra. Den ska vi kolla in.
Och sen är en bubblare till det också. Mirror's Edge Exordium som är näst en lokal patriotisk produkt får man säga, för det är ju alltså DICE gänget som har gjort TV-spelet.
Som också kommer i början av 2016 förut. Så jag ska läsa och spela samtidigt.
Ja, nej, jag tycker också det var anmärkningsvärt. Mm. Jag hade inte fattat att det bara var svenskar. Och nu säger du att det är bara sådana som jobbar på DICE.
Jag tror det.
Hela serien. Ja. Alltså, det känns som en ganska enkel grej att lägga ut. Man skulle kunna göra det som en slags marknadsföringsåtgärd.
Ja. Men, man kan anställa Peter Bergting för att göra Crisis. Till exempel, så blir det...
blir han förbannad.
Ja. Nej, men det var en kul grej.
Men om inte annat så vill jag, ska jag hitta omslaget till den och sätta upp över hålet i väggen som jag har hemma som är orsakad av första Mirror's Edge-spelet.
Just det, du blir så förbannad så du slängde handkontroll. Ja.
Yes. Men du lost my temper. Det var min Hulk moment.
Mm. Men du har väl satt över den?
Ja, den ser, just nu är det, Stadshuset, en målning som en av mina... avlägsna släktingar har målat.
Ja.
Men jag tänkte att det vore väldigt symboliskt att ha Mirror's Edge som täcker över.
Jo, det vore bra. Får skriva ut snyggt och sen rama in.
Jag ska höra av mig till min DICE-kran och se om man kan fixa någonting åt mig.
Men du, var det för att jag vet ju att du imponerar på mig att du spelar igenom hela det spelet
utan att ha hjälp.
Som pacifist. Mm. Men var det då när du...
Nej, det var en helt annat tillfälle. Men vad som hände var att jag råkade... Jag sänkte en snubbe, desarmerade en snubbe som skulle skjuta mig då. Ja. Och sen så den sista sparken gjorde att han ramlade av en byggnadsställning.
Och dog alltså.
Ja, och då trodde jag att det skulle... Det trodde inte jag räknades, men det gjorde
det. Gjorde det? Nej!
Så att jag blev lite haft. Så.
Ja, jag förstår. Men tråkigt när det blir så. När man har goda intentioner så blir fel ändå.
Jag tycker det är fantastiskt häftigt att man gör ett spel som det är bättre att springa ifrån sin fiende än att slå tillbaka. Ja. Det tycker jag är skönt att det alternativet också finns.
Bara i Sverige? Nej.
Precis. Med tanken på att det är företaget som har tjänat sina stora grövaste pengar på Battlefield, som är kanske det mest tjotigaste tjoten av dem alla.
Ja. Men i vilket fall, Freddy, jag tycker att du ska kasta ett getöga på Circuit Breaker av Kyle Baker.
Är det ett rim?
Sidan två, det var ett rim faktiskt, Freddy. Du var ju rimast 8.
Previous-katalogen på hexameter.
Ja, precis. Men det är Kyle Baker har ju gjort en väldans massa festliga serier i under lång tid. Han är ju lång karriär. Why I Hate Saturn, Cowboy Wally Show. Han har gjort mer. King David, han har gjort spänner över ett stort spektrum, men han har alltid samma knasiga animationsinspirerade stil.
Ja, men precis.
Det här är ju japansk animation.
Ja, nej, exakt. Mycket robotar också.
Mycket cameos av Tezuka-figurer såg man bara i de här preview-sidorna.
Exakt. Så den såg ganska kul ut. Jag ska absolut kolla in den här.
Ja. Mm. Och sen Daniel Klaus har vi pratat om tidigare. Han kom ju med sin första nya serie på åtminstone 5 år tror jag sedan han släppt något nytt. Han har haft lite hälsoproblem och sådär tyvärr. Men han också, detta är en science fiction-serie, Patience. Mm. Sidan 360 om du vill kolla, men i alla fall
den hade jag som en slags bubblare till mig själv. Men om vi går över till mig
han ska ge sig själv
till mig själv för att bara visa hur stofilig jag är, så det är inga så här första nummer eller sånt.
Ingen sånt tjafs.
Återutgivning 60-tal.
Ja, nu är det Captain America 75th Anniversary Magazine. Helst då med Jack Kirby-omslaget som det finns. För det här, till den här tidningen kan man alltså beställa och få den gratis. Men vill man ha ett tufft specialomslag så kostar den $10. Ja.
Du beställer få gratis?
Ja, tydligen. Jo, alltså som retailer kan man i alla fall få gratis ex.
Trevligt.
Står det i katalogen. Och sen bubblar det till mig själv då. Det är ju Legends of Tomorrow.
Mm.
Som är en ny titel. Antologititel från DC. Och som... Ja, de... har väl insett att de med alla sina satsningar på unga läsare börjar att främmandegöra stofilerna som har samlat på DC i alla år med alla dessa tonåriga titlar, Gotham Academy och allt vad fan det är.
Ja.
Så nu, det här är bara en stofil, ren stofilprodukt som är extrem. Det är gamla goda skapare som Jerry Conway och sånt som gör så här Firestorm och Metamorfo är med.
Ja, exakt. Metamorfo,
och
sen så är det bästa av allt.
Ja, det bästa. Sugar and Spike.
Jajamän, Sugar and Spike.
Kommer tillbaka.
Och det var, deras uppdrag i den här antologin var ju så otroligt att de skulle, någon har snott en gammal cache av föråldrade Batman-kostymer som Batman haft och de måste leta upp den här och den som har snott dräkterna heter Killer Moth.
Ja, just det, Killer Moth, ja.
För det är de som äter kläder liksom. Det är
men det roliga med Sugar and Spike, ja, det var ju en sån här supersöt serie som Sheldon Mayer skapade 1956. Och den höll på, ja, kom ut tråkigt nog, 98 nummer enbart. De lade ner serien 1971.
Nej. Men kunde inte, bara två till?
Ja, två till, va? Nej, vi saxar den nu bara. Men det var nedrigt, de hade fått kunna göra ett nummer 100.
Ja, som avslutning.
Ja, men i alla fall, men det är ju så jävla bizarrt att Sugar and Spike kommer tillbaka nu då som privatdetektiver med så här konstiga vardagsartade uppdrag.
Ja, det låter fantastiskt bra.
Ja.
Ja, Fredrik då?
Ja. Till dig, Anton.
Det är jag.
Så tänkte jag såg den här serien, jag kanske pratade förra vänder.
Rebels.
Som utspelade sig i USA 1775.
Mm.
Frihetskriget där. Skrivet av Brian Wood, som man kan ha invändningar emot. Men jag tror att...
Gaff Wood.
Ja.
Men nu, Anton, men snabbt vad tycker du om låten Rebel Yell med Billy Idol?
Jag har ingen förhållande
till honom. Kan du sjunga kontakter? Nej, just det, copyright. Mm. Men det som sålde mig mest på den här var faktiskt att det är Jordi Belair som är superduktig färgläggare som och omslaget är jättetjusigt.
Man kan ju ha olika åsikter om frihetskriget också.
Ja.
Jag är ju inte
du är mer britt royalist.
Ja, absolut. Ja. Mm. Vad fan jävla kolonialister ska veta sin plats.
Exakt. Jo, så känner vi alla som är så Sverige var så stor.
Ja, det är som det är som Sverige och Åland ungefär.
Ja, jag går precis. Ja. absolut. Anders, vi ska bläddra fram till sidan 210. Där har jag hittat något av dig.
Jaha. Nej, är det K-Woman igen?
Nej, det fanns en sån här Jungle Beauty. Jag tänkte, Peter Milligan. Gillar du honom?
Ja, det är väl som vin, som vatten. Ja, jo, jag tänkte precis att någon skulle, någon skulle rekommendera den där till mig.
The Discipline heter den här. Tecknad av Leandro, jag tänkte Leonardo. Det är Leandro Fernandez. Om en ung dam i New York, bara, det är ju jättebra. Som har något semisnuskigt förhållande med någon man och det verkar komma lite demoniskt där i bakgrunden.
Ja.
Jag tänkte, det här måste vara perfekt för Anders. Som vanligt. Och det är en söt hund med.
Ja, en söt hund.
Och sen, vad har hon för färg på håret?
Röd hår i.
Oj, hoppsan.
Whoops. Guiltiest charge.
Ja, precis. Och en bubblare där är ju alltså, jag vet inte om ni missar den här, Eerie Comics är något som du gillar i vanliga fall.
Ja, verkligen.
Om man bläddrar väldigt långt tillbaka i katalogen till sidan 324, så kan man se att man kan beställa Eerie Comics nummer 1 i en exakt replika.
De har gjort leta upp gammalt papper.
Så dåligt tryck.
Ja, det är en replika edition på en 52-sidig tidning i alla fall, som kostar $18.
Ja, det är bra.
Men det är Eerie Comics nummer 1.
Apropå att köpa om sånt som man
inte har. Ja, men det är bra. Det måste ju vara bra.
Bläddra en sida till.
En sida till, vad har du där? Har du mer än dubbel?
Nej, nästa sida. En till.
Nästa sida.
Jag vill bara prata om...
Vampirella.
Nej, det var inte det.
Jag tänkte nämna att Vampirella har fått en redesign på sin dräkt.
Ja.
Så vi kommer nu se att Vampirella... Hon är alltså täckt numera.
Ja,
men hon har en slags Lara Croft-aktig action-dräkt.
Men det är bisarrt faktiskt att Dynamite, som ju har profilerat sig som de nästan de grisigaste omslagen. Och just... med Vampirella, Deatoris, Red Sonja, att de nu går in på en sån här en drive med påklädda kvinnliga figurer. Ja.
Nej, men jag tycker jag känner bara att det är positivt, men jag är rädd att Vampirellas försäljning kommer dala.
Jag tycker det är bra att de testar någonting nytt, men det blir en så bizarr kontrast när man har liksom kört totalt så här slist, ungefär som motsvarande när Slits gick från att vara en musiktidning till en pseudo-porris utvecklingstidning. Här är det liksom det andra hållet liksom.
Ja. Nej, men jag tycker det är intressant. Men jag vet faktiskt inte hur porrig den vanliga Vampirella är. Men jag tycker det är en positiv utveckling.
Jag har inte läst det, men jag menar, det är ju, jag tänker som Deatoris var ju bara ett total jävla cheesecake liksom.
Och man kan ju köpa sådana speciella nude-omslag liksom, Jo, det är sant.
När det inte ens är några tassels.
Nej, precis, i vanliga fall är det tassels då de borta. Men den som vill ha classic Vampirella kan bara bläddra en sida till i preview, så hittar man en återutgivning av typ den mest kända Vampirella-tecknen hos José González.
Ja, det är en sån artist edition.
Så skitsnygg. Det är väldigt tjusigt. Ja. Men Anton som knep min katalog, du kan kolla på sidan 56. Så är det till mig.
Jaha,
till dig.
Skrivet av Dan Abnett.
Jaha.
Dark Horse, som äger många. Jajamän, en Predator-serie.
Predator-serie. Life and Death.
Det här ska,
ett av fyra.
Det här ska Fabio Freddy läsa.
Ja, men det är ju, för det är ju återigen då de klämmer ihop mytologin med Prometheus.
Jo, men jag tror att det kommer säkert vara okej.
Ja.
Men jag vill läsa. Sen som bubbla hade jag även Daniel Klaus Patience till mig själv.
Vad fint.
Måste jag säga. En sak som jag noterat dock i den nya previews för Marvel, det här är en extrem parentes, är att i vanliga fall så brukar ju serier samlas i sex nummer. Sex lösnummer. För ett album. Det har varit standard jämt.
Tunna trades är det nya,
precis. Och man ser att alla nya ark i denna börjar på lösnummer 6 liksom.
Mm.
Så att de har smygkrympt ner volymerna till 5 nummer.
Ja.
Shrinkage.
Och, och priset verkar bara vara någon ynka dollar lägre.
Fult.
Så att, ja, det är ganska fult att de snikar lite.
Mm. Ja.
Marvel har inte lärt sig att storleken räknas.
Nej, exakt. Jag bara säger att det var en observation.
Ja. Jag vill lägga till ytterligare en titel, bara lite snabbt.
Gör det.
Det var en glad överraskning. Jag trodde att hon fallit ifrån och ansåg sig för fin för seriebranschen. Julie Doce, kanadens skapare som hon tar inte emot inbjudningar från seriefestivaler och så längre och så. Men nu har hon gjort ett nytt verk som kombinerar hennes olika discipliner, från hon är konstnär också, gör collage och videoverk och sådär. Här så släpper hon någonting som heter Carpet Sweeper Tales.
Okay.
Som smäller ihop hennes självbiografiska stil med collage och hennes andra konstnärliga uttryck. Så att det kan vara intressant. Alltså, Julie Doce var ju en sån skapare som slog igenom hårt på 90-talet. Mm, liksom, som var en favorit för många indie-tecknare liksom, både här i Sverige och internationellt. Mm, så att det är kul att hon kommer tillbaka till seriebranschen och inte bara håller på med så kallad konst.
Ja. Jag vill bara avsluta min med en Samurai nummer 1 av Jean-François Di Giorgio som skriver och Fredrik Gené som tecknar. Jag har aldrig hört talas om dem tidigare. Men i alla fall, en samurai-tidning har saknats i mitt liv under en period. Så att, och det här ser riktigt, riktigt bra ut. Så att det är därför som jag som jag är sugen på det här då.
Fantastiskt.
Inte så jätte... What's going on with that mysterious tattoo, står det.
Jag har ju avslutat Blade of the Immortals. Nu har jag ju en samurai-lucka i mitt liv här. Så att som kan fyllas.
Det känns svettigt.
Mm. Sen kommer jag också förstås köpa Batman 66 logo bottle opener.
Ja, just det.
Bra.
Det är ett måste.
Ja. Vi mer eller mindre ett långt avsnitt idag.
Ja.
Men vi summerar ju andra sidan hela 2015.
Precis. Och vi blickar lite framåt. Hinner vi snabbt nämna saker som vi ser fram emot? 2016, eller ska vi ta det nästa avsnitt?
Ja.
Vad ser du fram emot det, Anders?
Precis,
nej, det är ju Alan Moore. Ja, okej då. Alan Moore kommer ju faktiskt släppa dels sin andra roman september 2016 som har fått följande blurb. Jag ska dra en lite snabbt. An opulent mythology for those without a pot to piss in. Through the labyrinthine streets and pages of Jerusalem tread ghosts that sing of wealth and poverty, of Africa and hymns, and our threadbare millennium. They discuss English as a visionary language from John Bunyan to James Joyce, hold forth on the illusion of mortality post-Einstein, and insist upon the meanest slum as Blake's eternal holy city. Fierce in its imagining and stupefying in its scope, this is the tale of everything told from a vanished gutter. Det är alltså Jerusalem, den här gigantofona boken.
Fler som... ord än Bibeln.
Mm. Ja, precis. Det kommer ju bli mäktigt. Ja.
Hur lång tid kommer det ta för dig att läsa den här, tror du?
Det är svårt att säga.
Kommer du läsa saker vid sidan om eller bara
det
läsa?
Förmodligen kommer man göra det.
För kommer höga serier bli
höga av Jerusalem?
Veckans Jerusalem.
Ja, precis. Det kommer bli som en sån här... Som en sån här jävla Knausgård maraton.
Ja, nästa vecka i Jerusalem.
Ja, precis.
Inshallah. Mm,
ja, ja, härligt.
Och sen så kommer även en återutgivning av en serie som jag faktiskt inte kände till att Alan Moore var inblandad i. Monster, så 2000 AD. Serie som han påbörjade och som John Wagner avslutade. Så det är alltså Judge Dredds skapare och Alan Moore samarbetar.
Fint.
Wow.
Mysigt. Kommer det också senare.
Ja. Ja, egentligen det enda som jag på rak arm så där ser fram emot är ju Turtles 2-filmen som kommer.
Det, som jag också ser fram emot faktiskt, utan att sett första Turtles-filmen.
Yes, men bara så här, närmsta framtiden så måste vi återigen påminna om Guldhögen, där ni som lyssnar kan nominera i fem olika kategorier era favoritserier för 2015 som vi då kommer dela ut ett pris i början av februari. Gå in på vår hemsida hogavserie.se, klicka på länken Guldhögen 2015 och nominera på. Ni behöver inte nominera i alla kategorierna utan
nej, kan... vet ni bara en grej, kör på den.
Och observera att det inte är serieskaparna som har ett pris utan det är alltså ni som nominerar som har chansen att få ett pris.
Ja.
För att ni är med och nominerar.
Ja, precis, det också. Vi kommer ha fina priser för dem som deltar och ger oss bra tips och idéer på vad ni tycker var bäst i år helt enkelt.
Ja.
Vi återkommer nästa vecka med massa vad vi har läst under jul och nyår och sådär. Och tills
dess ska man kolla in prempa.nu och man kan mejla oss på hogavserier@gmail.com
om man har frågor och sånt. Ja,
precis. Och kom ihåg att det är lite extra tight deadline för previous beställningar denna månad. Det är 17 januari va?
Ibland är det sent, ibland är det tidigt. Mm.
Ja. 17 januari för att vara säker på att man ska få med den här beställningen.
Det går alltid att beställa i efterhand men då kan vi inte garantera någonting.
Nej.
Det är så det funkar tyvärr.
Så att tack för att ni lyssnade och läs mer serier.
Yay.